Fotbolls Premier League-podd och äntligen samlade den här torsdagen som det blev till slut i november. Vi är lite decimerade, det har varit lite sjukdom och lite landslagsjobb för Frida framförallt. Och våra ersättare som var tilltänkta har ju haft ungefär samma bekymmer med höstsnuvor och landslagsuppdrag. Så att här sitter vi, du och jag, Kalle. Så som det var under ett par år så var det du och jag som rattade den här podden innan vi fick förstärkning. Vi får väl se till att reda ut den här situationen också då.
Yes, vi... Jag ska få se vad min röst håller för idag. Jag vet inte om den bär hela avsnittet, men det visar sig.
Ja, det märker vi. Vi ska börja med att ta upp en grej som... det har varit väldigt mycket med Football Leaks. Och fan, de här uppgifterna som kommer, de stämmer ju i stort sett aldrig. Det började med Cristiano Ronaldo. Där har vi inte fått allting bekräftat än. Det är ju såklart en utredning som pågår. Men sen har uppgifterna om Manchester City och PSG. Det har väl också varit de här uppgifterna om... att man har haft någon slags rastänk i akademierna i PSG. De vill ha in, vill inte att det ska vara för mycket svarta spelare och såna här saker. De här uppgifterna är väl också Football League, så har visat sig stämma och PSG har gått ut och liksom lagt sig på rygg där. Och nu har det kommit fram ytterligare uppgifter. Den här gången är det Chelsea som man har hittat, som man har dokument kring en del övergångar. Och framförallt handlar det då idag om 14 stycken ungdomsspelare som då illegalt eller felaktigt ska ha värvats av Chelsea. Och rekommendationen då från det här FIFA-organet som har gjort den här utredningen är faktiskt att det ska vara avstängning i 2 år. 4 transferfönster ska Chelsea alltså helt enkelt ha förbud att köpa spelare i. Och det är ett drygt straff alltså.
Ja, det får man ju säga. Det skulle såklart stå oerhört hård. Så får vi se om det landar i det eller om de nöjer sig med 1 och 2 transferfönster. Det tror jag att man kan överleva. Vi har ju faktiskt sett
klubbar. Har ju sett Barcelona få till exempel.
Precis, i Spanien som har fått de typer av straff. Och de har ju hanterat det förhållandevis bra ändå. Alltså de har klarat sig. Bättre än, bättre än vad man trodde egentligen. Och de har väl löst det lite med någon typ av pre-contract där när de har signat spelare också. Gjorde väl Barcelona där med spelare som inte fick spela på ett halvår.
Arda Turan framförallt.
Precis. Men det man kan säga är att man får inte signa spelare som är under 18 år från ett annat land. Om inte klubben geografiskt sett ligger mindre än 50 kilometer, va? Eller 5 kilometer från landsgränsen. Om det är det avståndet så får man göra det. Och man får göra det om föräldrarna får jobb i ett annat land av en annan orsak än fotbollsrelaterat. De ska alltså inte få jobbet av klubben, utan de ska få jobbet först och sen ska den här spelaren flytta med då.
Sker säkert inga bulvanuppdrag där från
klubbarna. Nej, inte alls.
De har inga kontakter i näringslivet i sina närområden ju.
Absolut inte. Nej, men det var ju väldigt mycket kring det här när, jag vet att det var utredning kring det här när Paul Pogba gick till Manchester United till exempel, om att det hade skett på oegentligt sätt. Och det var utredning kring det då. Men som sagt...
Everton har ju fått nu avstängning från att signa youth players. Men då har det handlat om för unga spelare i England. Så i nu får de inte, där, ja. inte värva ungdomsspelare överhuvudtaget.
Nej.
Det var inte så länge sedan.
Det som är grejen för Chelsea här är att det finns ju prejudicerande fall här i form av de här spanska klubbarna, Barcelona och Atletico Madrid. Så... man kan nog,
och det var faktiskt för just det här brottet som de då blev avstängda. I alla fall Barcelona var jag minns inte varför det var samma sak med Atletico Madrid. Men för Barcelona var det i alla fall det här med att man har signat ungdomsspelare på fel sätt.
Så att vi kan nog räkna med att det blir det straffet. Sen får vi se hur många transferfönster det blir.
Det var 2 transferfönster för Barcelona, va?
Det var det nog, va?
Ett vinter och ett sommar då förstås. Men eller så... är man Spurs så är ju inte det något hårt straff. De säger ändå ingen spelare. Badumtis kan vi lägga till där. Ja, skitsamma. Det ska bli i alla fall intressant att följa. Det är mycket som rullas upp nu, uppdagas. Vi fick också nyheter om FA-chefen Scudamore. Som har varit där.
Det var inte
Football Leaks, utan det var ju vanligt brittiskt nyhetsarbete.
Ja.
som då ska lämna sin post efter, vad var det, 19 år?
19 år har han varit vd i Premier League.
Han har varit där alltid och såklart gjort mycket bra för den där ligan och varit chef över den här perioden när Premier League har blivit det har blivit idag. Om man nu tycker att det är bra eller inte, men i alla fall tjänat en jävla massa pengar till det här förbundet som man har basat över. Och då vill man ju såklart ha en liten slant för lång och trogen tjänst.
Ja, det vill väl säkert alla ha. Det som man kan ha synpunkter på här då, det är ju att Premier League har då gått ut till klubbarna och bett om ett bidrag då på 250 000 pund vardera, vilket alltså summerar upp till att han ska få en, det de kallar för England, a golden handshake, att han kliver från det här jobbet då och får en slant på ett bräde då på 5 miljoner pund. Det innebär alltså att han skulle gå därifrån med sista där 55-60 miljoner kronor. Då ska vi veta, han
har haft en liten bonus. Ja, det är inte så att han har haft dåligt betalt.
Nej, utan han har alltså haft en lön enligt uppgift då på ungefär 25 miljoner om året. Vad jag förstår. Mm. Så att det är inte så att han har varit underbetald. Sen har han gjort jättemycket för Premier League och för klubbarna och för liksom allting som har inneburit att Premier League har haft den här ställningen som den överlägset mest exponerade ligan i världen. Mm. Men det sticker ju i ögonen det här. Jag menar, det finns en debatt nu i England om att grassroots fotboll, alltså breddfotbollen, utdöende för att de har alldeles för lite resurser och det är väldigt stor konkurrens idag, tror jag, med andra saker. Jag menar, vi har e-sport som växer enormt mycket i världen. Det finns många andra saker som konkurrerar med fotboll idag. Och det är klart att man hade kunnat gjort det här på ett mycket bättre sätt, tycker jag, genom att alla klubbar symboliskt skänker 250 000 pund där då de pengarna då symboliskt får gå till gräsrotsfotbollen till exempel, eller till något annat välgörande ändamål. Mm. Och det hade väl varit behjärtansvärt, men det verkar man inte vilja göra.
Nej. Det fanns ju en sån där, det var någon som gjorde en uträkning just kring Liverpool som jag läser lite extra om då och då, att man hade, hur mycket man hade kunnat rusta upp liksom fotbollsplaner och bygga ut möjligheter och faciliteter bara för, jag tror, årslönen för någon av floppvärvningarna sådär, Iago Aspas eller någon som var för ett antal år sedan, de hade bara jämfört det han tjänade på ett år om vi hade lagt det på att bygga ut fotbollsplaner och rusta upp faciliteter bara i Merseyside. Mm. Så hade vi kunnat rusta upp rubbet och hade fått liksom helt andra förutsättningar för att producera ny fotbollstalang i den här delen av England som ju har producerat så oerhört mycket genom åren och där nu många liksom delar för knattefotbollen har det kämpigt liksom med trångt på planerna och sådär. Och det är klart att gör man de där jämförelserna, alltså ser man att det finns delar utav fotbolls-England där det faktiskt är resursbrist och så tittar man på resurserna som finns i toppen utav systemet och i förbundet och sådär, så blir det ju oerhört skevt. Det är en sån liten promille från de pengarna som finns där uppe som skulle behövas för att de här frågetecknen inte skulle behöva finnas överhuvudtaget då.
Just det.
Så det är ju en, det är ju intressant, men trickle down har ju en fråga som är värd att diskutera.
Det här förslaget kommer ju alltså från Bruce Buck som är ordförande i Chelsea och som är ordförande i Premier Leagues kommittén liksom där.
Mm.
Och Cardiff var en av klubbarna som gick med på det här och tyckte att nej, men det är en bra idé att ge honom de här pengarna. Han har gjort så mycket för ligan och så vidare. Och
jag menar, 250 000 pund för en Premier League-klubb är ju inga pengar.
Inga liksom pengar i sammanhanget. Men det som sticker i ögonen, det är ju att de här pengarna skulle såklart kunna användas på andra ställen där de behövs betydligt bättre. Det är inte så att han inte haft en bra lön under de här åren. Sen blir det intressant med Susanna Dinash då, som kommer in som, eller Dinage, hon kommer närmast en roll som president för Animal Planet. Hon ska kliva in då på den här rollen som vd för Premier League. Och hon, alltså, det kommer att vara en roll som kommer vara ganska viktig de kommande åren. Det har ju snackats om den här 39:e omgången till exempel. Mm. Kommer hon sätta stopp för den, eller kommer hon vara en VD som jobbar hårt för att det ska bli verklighet?
Och inte minst så handlar det ju om arbetet mot den här superligan som når utav... Vi vet några av ägarna kring de stora klubbarna. Vi vet att Manchester Uniteds ägare och Liverpools ägare och nu även alltså Arsenals ägare och så vidare, alltså de här storklubbarna, att de sammanträder då och då och diskuterar de här sakerna med storklubbarna ute i Europa. Och de ser ju någonstans, det finns ett amerikanskt företag som jobbar oerhört hårt för att försöka skapa den här med enorma resurser i investeringar då för att bygga en sån här liga i Europa som då skulle vara ägt av en amerikansk sportfranchise. Och det är ju ett arbete som kommer bli intressant att följa också, där ju FA förstås är en motvikt mot det. Och jag vet att FA har uttalat sig väldigt kritiskt mot en del av de här mötena som det har avslöjats när klubbägare har varit och träffat det här amerikanska företaget som ju arrangerar en hel del av de här sommarturneringarna, va? Tror att den här, vad heter den här som är i USA?
Alla, jag vet inte vad den heter.
Ja, men jag tror att det är företaget då, att de har knutit upp mycket kontakter genom försäsongsturneringarna i USA och har extremt mycket pengar i bagaget. Till fotbollen då, som spelades i helgen. För det spelades en del sån, inte minst spelades ett Manchester derby. Och det är ju alltid spännande. Det var Mourinho mot Guardiola igen. Men det var inte den duellen som ändå stal rubrikerna den här gången. Det har varit mycket snack om Chelsea förstås och fotboll liksom senaste veckorna. Men nu har vi sagt det också då. Men då, man får ändå säga någonting om Manchester City. Hur överlägsna de var sina lokalrivaler i den här matchen. Vilken skillnad det är i kvalitet mellan de här två lagen.
Ja, det är remarkabelt egentligen att det på så här kort tid har kunnat bli den här skillnaden. Alltså de har givetvis de senaste 12 månaders perioden varit på en annan nivå än Manchester United. Men det känns som att det, den här skillnaden mellan lagen blir bara större och större. I våras så åkte ju ändå Manchester United till Etihad och vände 0-2 till 3-2. Det kändes inte som att det var på kartan i den här matchen. Även om matchen kanske skakade till lite när United fick en straff, så var det ju överhuvudtaget det enda lilla liksom gången som City överhuvudtaget skakade från den ensidiga vägen som de hade mot en väldigt, väldigt komfortabel vinst. Det var, ja, det är imponerande. Jag tycker att det mer och mer börjar likna den här känslan som man hade kring Barcelona, där de seglade iväg och blev kungar över Europa. Att när de spelar en match så man liksom förväntar sig att de ska vara så otroligt bra, så man hajar inte till när de i en match mot liksom ändå i det som ska vara en toppmatch gör slarvsylta motståndet. Gör liksom saker som är helt otroliga. Mål efter 44 passningar. Sådana där. Och man, ja, det är liksom, det är inte så att man höjer på ögonbrynen och tycker att wow längre, utan det är mer, ja, det är nästan det vad vi förväntar oss.
Mm.
Och det säger väl någonting om hur långt Manchester City har kommit under Pep. Att de har nått en nivå där man är inte ens förvånad längre när de spelar ut Manchester United fullständigt. Pulveriserar dem under första kvarten, 86% i bollinnehav och liksom, ja, bara klär av dem.
Ja, det var väl på Match of the Day som de tog upp det, att Manchester United hade 6 lyckade passningar under de första 12 minuterna. Vilket var helt vansinnigt.
Ja.
Det är ju... Det är också förstås ett resultat. Det är ändå någonstans bortaplan för United såklart, och det spelar roll. Det är Mourinho. Han har ett lag som han inte litar på i pressspelet mot de här. Han litar ju bara på att det här laget kan vara ramstark och försvara. Han startar med en Fellaini till exempel, en Fellaini Matic. Det är liksom, vi kan i alla fall vara större och starkare än våra motståndare, för någonstans, det var väl Fellaini Matic Herrera, va? centralt för United, vill jag minnas. Herrera hade ju också en jobbig match.
Verkligen.
Där han tappar boll vid jobbiga lägen vid ett par tillfällen. Man inte så ofta ser honom. Jag brukar gilla Herrera. Jag tycker han är en ganska stabil spelare. Sällan svaga insatser. Men här var han. Här blev han lite övermannad.
Och där ser man ju också det här med balansen på mittfältet. Herrera, när Pogba är med, då behöver han inte ta lika stort ansvar för att han ska vara den kreativa källan. Mm. Nu spelar han bredvid Fellaini och Matic och blev kanske den mittfältaren som har mest passningsregister i sig. Och det visar ju i den här matchen att den rollen ska inte han ha. Men ja, det är otroligt också när man ser Manchester United den senaste året, så de har ju trots allt betalat stora summor för spelare. De har betalat över 50 miljoner pund för mittfältet som heter Fred. Och han spelar inte ens en sån här match. Alltså, när man ser dem spela så känner man alltid att de behöver värva mer spelare. Det är hela tiden det man känner. Och det är ju tecken på att ja, de får inte ut det de ska få ut av de spelarna de har. Ja, och att de spelarna de värvar, där de också lägger stora pengar, lyckas man inte implementera i det spelsättet man har.
Nej. Och sista, jag har skrivit upp några punkter här. Matchen är ju över egentligen vid 2-0. Sen får United en liten livboj kastad till sig genom den här straffen då.
Från ingenstans kommer ju det då verkligen. Ja. Alltså de har ju knappt varit uppe i deras straffområde i det läget.
Nej, och det är ju en solklar straff, det är inte mycket så att säga. Och det är inte första gången Ederson bjuder på just den där typen, va?
Nej, sen är det väl det där att det blir ganska många sådana där lägen eftersom de ligger så pass högt. Och när det väl liksom, de har ju inte så många spelare som är defensiv balans på. Det blir ganska öppna lägen när de väl släpper till något. Mm. Så jag tror man får köpa det där att det blir någon sån där.
Mm. Intressant att det är Martial som får gå fram och slå den. Hur han har vuxit i hierarkin i det där laget bara på de här två senaste månaderna när han faktiskt har varit deras bästa spelare.
Ja.
Och han gör väl mål nu för typ så här femte matchen i rad.
Ja,
det
stämmer. Något sånt.
Det är intressant att han går före en Lukaku till exempel och slår den här straffen. Han visar upp självförtroende just nu. Det var en kylig straff. Men sen så är det ju bara en tidsfråga innan trean kommer. Och du säger att 3-1 målet var där 44 pass ner var innan. Och de är ju statister, Manchester United, i den här uppbyggnaden. Jag vet inte hur många gånger bollen liksom rullas runt på mittfältet ner tillbaka till backarna. Det är ju aldrig hem till målvakten heller, utan de är så trygga liksom. Och men om Stones blir pressad som sista gubbe, då kliver han bara förbi liksom, upp och spelar upp det på mittfältet igen, och sen så kommer ytan och så kommer målet. Och där är ju Matic direkt svag i det markeringsspelet på Gundogan. Jag vet inte vad han pysslar med faktiskt. Han får ju, han är ju tydligt alltså. Vigge står ju där och han vet att han har Matic bakom som ska ha koll på den gubben, så kan han ha koll på sin yta liksom. Men Matic bara står på hälarna.
Ja, verkligen. Samtidigt så blir det ju som att det blir någon slags detalj i sammanhanget ändå. Mm. Någon gång kommer du sätta foten fel i eget straffområde. Jag tycker inte det är, jag håller med dig om att det är klart han kan göra bättre i den situationen. Och jag vet att Mourinho pekar på individuella misstag och sådär. Men det blir som att det överskuggar ju någonstans den här liksom större bilden av att skillnaden mellan de här lagen är så otroligt stor. Och ja, om man tittar på lagen den här matchen så är det väl ingen spelare i Manchester United som skulle gå in i Citys elva. Men det hade varit väldigt intressant att bara veta hur hade det sett ut om Pep hade varit tränare i Manchester United och Mourinho hade varit tränare i City. Hade Mourinho med sitt spelsätt fått ut det Pep får ut av Bernardo Silva, David Silva, John Stones,
Raheem Sterling,
de typerna av spelare? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det hade mycket talat för att det hade sett diametralt annorlunda ut. Och där, det slår ju hål på teorin om hur mycket en tränare på liksom betyder för ett lag. Jag vet att Lasse Lagerbäck sa 10% någon gång. Jag hävdar ju att det är tvärtom, att det är 90-10 snarare. Och när man tittar på de här två lagen så ser man ju att det blir enormt liksom betydelsefullt att få ut maximalt av sitt material.
Ja, det är, och framförallt en sån spelare som Sterling, tycker jag. Det är ju en sån här ganska svår coachad spelare egentligen, för han har sina extrema spetskvaliteter såklart. Han är ju så otroligt hal med bollen liksom offensivt och kan gå förbi, och han är snabb och kan ju faktiskt både avsluta och spela fram sådär, men han, ja, han kan ju också hänga med huvudet mycket och försvinna ur matchbilder och springa rakt, springa med bollen rakt ut över kortlinjen och så vidare match efter match. Det där är faktiskt ganska imponerande vad Guardiola, hur han har hanterat Raheem Sterling och verkligen får ut det mesta utav honom. Fan, var väldigt bra i den här matchen. Såg du förresten på slutet när han, det blev nästan lite förnedrande också när Sterling och Foden och Leroy Sané står och spelar kvadraten de sista minuterna med United-spelarna, och det slutar med att Sterling står och överstegsfintar och United-spelarna vill ju bara kliva av planen, och Mata går fram och skäller ut honom efter slutsignal, att så där, fan, visa lite respekt liksom.
Alltså, kvadraten kan man ju spela så som de gör i början där, men det är ju det där när han börjar göra stepovers liksom, och överdrivna överstegsvinter så där, då blir det väl lite så där att motståndaren känner att de att han vill förnedra dem liksom. Och risken när man gör det där, jag tror det är därför Guardiola skäller ut honom efteråt, det är ju att en motståndare kommer och verkligen klyver honom, och så är han borta ett halvår. För det har man ju sett någon gång.
Jag har sett Neymar åka på en, och
ja,
han
precis,
när han har
precis
betett sig så.
Och det, jag försvarar inte det, men det är lätt att sinnet rinner över för en motståndare som har blivit förnedrad först i 89 minuter ute på planen i spelmässigt, och sen sista minuten nere vid hörnflaggan där man inte kommer i närheten liksom, då finns det alltid en risk att någon gör något dumt.
Manchester City kvar i topp då, där vi någonstans förväntar oss att hitta dem under stora delar av den här säsongen. Vi får se om det är någon som kan utmana dem till slut här. Så här års, förra året så var ju ligan redan avgjord. Så det är i alla fall intressant att vi har några lag som är med och utmanar, även om spelmässigt så ser de överlägsna ut även den här säsongen. Ett av de lagen är Chelsea, som mötte Everton på hemmaplan också i söndags. 0-0. Jordan Pickford får vi väl ändå tillskriva den poängen i väldigt hög utsträckning till för Everton. Han gjorde några riktigt svettiga räddningar, inte minst på den där frisparksvarianten som de har kört förut, när Alonso går på ett tillslag och han smäller en vrist mot bortre krysset. För den är ju fan på väg in i bortre krysset, den bollen, om Pickford trots sin ringa längd inte tar den.
Ja, nej, det var ju riktigt, riktigt vass insats av Pickford. Han understryker ju att han är en av de absolut mest spännande målvakterna i världsfotbollen. Med sin VM-insats såklart, i färsk minne.
Och det har varit jättebra den här säsongen för Everton.
Han har ju stor del i poängen. Sen ska jag säga att din vän Silva faktiskt också har stor del i poängen. För de var väldigt disciplinerade den här matchen, Everton. Oerhört konsekventa, framförallt i sitt sätt att stänga av Jorginho, tyckte jag.
Han blev frustrerad där vid ett tillfälle. Han kanske skulle haft mer än ett gult för den kapningen på Gilvi. Han inte kom åt honom. Den var riktigt stygg faktiskt, den tacklingen.
Sigurdsson gjorde ju faktiskt ett imponerande arbete i defensiven i den här matchen. Jag tyckte han löpte enormt mycket bara för att täcka ytor, och framförallt just de där spelvägarna in till Jorginho. Och det kändes som att Chelsea kom av sig lite när de inte fick den vägen framåt, att inte han fick styra riktigt där. Det var ändå en disciplinerad insats av Everton, framförallt första halvlek tyckte jag de var oerhört konsekventa och bra. Och sen såklart, det är klart Chelsea hade kunnat vunnit om de gjort mål på någon av de här lägena de hade.
Kanske skulle haft någon straff också. Jeremina brottas med Morata vid något tillfälle i straffområdet där. Tycker jag nog att de blir lite rånade på en straff, även att det kan vara svårt för båda spelarna faller och så vidare. Det kan vara svårt för domaren att se när det händer så långt ifrån bollen också. Men ja, ändå, Jeremina har ju ingen intention av att spela på någon boll där, utan han står ju faktiskt med ryggen helt mot spelet och bara håller fast Morata, och då ska det ju vara straff då när det sker i straffområdet.
Men det här är väl också ett tecken på att Chelsea har kanske inte riktigt det där för att nå hela vägen fram som vi antytt i alla fall i den här podden. Visst, de började bra och höll jämna steg i början med Liverpool och City, men jag tror att de kommer gå på den här typen av poängtapp lite här och där. Och de är väldigt, väldigt bra, men jag tror inte att de är tillräckligt färdiga för att liksom vara där och kriga om det.
Arsenal Wolves. Intressant match också. Arsenal som har sett väldigt bra ut, hade en lång streak med bara segrar fram tills man kryssade mot Liverpool i en match som var väldigt bra, där vi hyllade Granit Xhaka för hans insats. Men den här fick vi se den andra sidan av Granit Xhaka när han tappar bollen. Jag vet inte vad han sysslar med, han släpper den förbi sig bara och sen så blir det superläge för Wolves och så gör de 1-0. Och det är ju den där typen av liksom brain farts som han fortsätter liksom. Jag vet inte om han kommer skaka av sig det eller om han kommer ha det i sitt register framöver, för att det är ju en sån utsatt position att spela honom centralt där bredvid Torreira. Att kommer den här typen av misstag, då blir det väldigt farliga målchanser. Det blev det här också, och Wolves var väldigt, väldigt bra i den här matchen. Jag tror att och det var faktiskt lagkaptenen där, Conor Cody, för Wolves, han var väldigt missnöjd efter matchen med att de hade tappat den här. Du har ju ett sent mål från Mkhitaryan, och det är klart att man är besviken när man har haft tre poäng så länge i matchen att man tappar den sent. Men ja, Aubameyang hade skott i stolpen och såna saker innan, så att det fanns ju möjligheter. Det var ju inte så att Wolves var överlägsna på något sätt, men nu hade de kunnat få ännu mer här, för de var riktigt bra.
Det är häftigt att de har hållit väldigt jämna steg med flera av de stora lagen. City, Manchester United, Arsenal nu. Alltså de har ju verkligen stått upp mot den typen av motstånd på ett riktigt bra sätt. Så det visar ju att de här är the real deal och kommer att vara på övre halvan. Så pass mycket kvalitet har de ju.
Ja, och de har också investerat en del, och det är inte en slump liksom att vi är här. Det är ju roligt också att för Arsenal, när de går för det då, även efter de har gjort 1-1, så fortsätter de ju gå för det, så precis i slutminuterna så blir det ett par riktigt farliga lägen för Wolves när de har satt in Adama Traoré som ensam sprinter där uppe, för att jävlar vad det går undan när han sätter iväg, när han fullständigt krossar Rob Holding igen. Jag tror han är 2 meter bakom honom liksom i straffområdeslinjen, och han är 3 meter framför honom när de väl kommer fram till straffområdet. Och då har han ju liksom dessutom snappat upp bollen på vägen.
Du menar att han är 2 meter bakom i mittlinjen?
Ja, precis. Ja, ja. Men det är helt sjukt hur snabb han är. Ja. För det är, alltså Rob Holding är ju inte en långsam fotbollsspelare.
Nej, man har inte tänkt på att han är sådär extremt långsamt.
Nej, jag tror inte han är det heller. Ja. Alltså, han är ganska normalsnabb sådär. Men
för att vara mittback, ja.
Men Traoré är ju någonting helt annat.
Ja, det är något extraordinärt. Man har ju sett honom några gånger när han liksom springer ifrån bollen. Och då har man tänkt att han har dålig teknik. Men det kan ju också bero på att det går så jäkla fort så att det går knappt att ha den farten och kontroll över bollen. Han
gör det väldigt bra i den här situationen.
Just i den situationen gör han det otroligt bra. Han fintar ner Holding i nästa läge och får skottläge i Bernt Leno, som kanske var planens bästa.
Ja, otroligt bra. Vilka räddningar han gör. För det är ju flera faktiskt lägen som Wolves skapar då i andra halvlek när Arsenal trycker på.
Men om vi bara avslutar Traoré, hans problem är fortfarande det där beslutsfattandet, att ta rätt beslut och kombinera det med den där farten han har. För gör han det, då kommer det vara en världserövrare. Men jag tror inte att han kommer nå dit, utan det är en sån spelare som så man kommer alltid ha den där farten, och det kommer inte bli så mycket mer, tyvärr. När det gäller Bernt Leno så tror och hoppas jag att det här var liksom ett kvitto på att han börjar växa in i den där rollen ordentligt nu. Och vi har ju hela tiden liksom pushat för att han ska lyftas fram som etta där i Arsenal. I början så var det ju Cech som stod, men jag tror inte vi ska nöja oss med det, utan han ska ha målbilden att bli en av de bästa i ligan.
Och det går ju verkligen att argumentera för att han har varit det sen han har fått chansen, för att jag kan inte minnas speciellt många misstag han har gjort sen dess i alla fall. Det var ju otroligt bra i den här. För man ska säga det att man förstår ju faktiskt Wolves. De har ju precis i slutet där, det är också en kontring på Traoré, där han istället för att försöka avsluta själv faktiskt tittar inåt bakåt. Nu kommer jag inte ihåg vem det är som skjuter, men Wolves har ju alltså en boll i kryssribban som dimper ner precis, alltså 2 decimeter från strafflinjen, i, ja, men det är typ matchens sista minut. Och det är klart att det målet hade ju varit fantastiskt. Och det är väl med den bakgrunden som Connor Cody känner att de är missnöjda med en poäng borta mot Arsenal. Jag tror att med Espirito Santos, Nuno Espirito Santos efteråt var ju jättenöjd med insatsen förstås, och sa att det här, vi vinner nästa gång i sådana fall och sådär, att det ska vi inte gräva ner oss för, att det inte blev alla tre poängen utan det här var en bra insats och så vidare. Men det kanske är lite svårare för en spelare just som kliver av planen att känna så. Mer i söndags, Liverpool Fulham 2-0. Det mest omdiskuterade från den matchen var väl det bortdömda målet för Mitrovic. Den straffsituationen som ingen verkar riktigt vara överens om än så länge. Det är väl på håret i match of the day, tror jag de resonerade sig fram till, att han eventuellt var hans axel offside. Och får man göra mål med axel? Ja, det får man ju.
Ja, det får man ju.
Så att,
men visar de verkligen den där, för de brukar alltid kunna ta fram en bild där man verkligen ser linjen så där, och så kan de gå in på millimetern och titta. Gjorde de det eller?
Nej, då hade de bara den vanliga linjen från sändningen.
Jag tänkte att när de väl tar den bilden liksom i Sky Sports eller BBC, så kommer vi se om det verkligen var offside eller inte.
Ja, jag har inte sett att någon har gjort det, för jag gick in och tittade då på matchen och det efter, för det var ju oerhört omöjligt att se. Dessutom så står ju spelare i vägen för linjedomaren, så det känns som att han slänger upp flaggan lite grann för att vara safe.
Ja, det är inte så säkert. Alltså, samtidigt är det ju det där att det är så liten marginal. Någon tar klivet upp, någon tar klivet åt andra hållet, att mänskliga ögon kan ju aldrig uppfatta det där. Det är helt omöjligt att göra det.
Nej.
Så att inte så mycket att säga. Däremot blir det ju väldigt utslagsgivande efter Liverpool gör mål direkt efter.
Ja, och där det är det ju också liksom att bollen slås när den rullar, och det finns så mycket i den här situationen som då samtidigt går Liverpools väg.
Och fick vi se någon riktigt bra bild någon gång om Salah var offside eller inte?
Jag har sett bild på det, han är inte offside.
Nej, det var min känsla också, att det var en jätteotajmad offside-fälla av Odoi.
Ja, den är helt den är dessutom idiotisk. Vad fan ska han göra det där för?
Nej, jättekonstigt val. Men det understryker väl också att Odoi och hans vänner i den där backlinjen har så att sagt, de har lagt upp för att Fulham till slut inte hade något val att göra en förändring på tränarbänken.
Ja, exakt. För det har ju hänt nu.
Ja, det har ju faktiskt dröjt väldigt länge den här säsongen innan det har börjat sparkas tränare. Men det kändes väl som att det var
dags. Säger de valet?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Känns väldigt Fulham. Känns väldigt gå på ett namn för att få någon som har gjort det förr. Och det kanske är det man behöver ha i det här läget. Jag vet inte om Ranieri är rätt man. Jag var tveksam, ska jag komma ihåg, när han tog över Leicester. Det vet vi hur det gick med det. Jag var knappast ensam om det dock. Det var väl ganska många som höjde på ögonbrynen då. Han hade ju gjort katastrof på några jobb där.
Ja, det var grekiska landslaget det var gjort några av de sämsta resultaten.
Ja, någonsin tror jag. Ja. Var de fick stryk mot Färöarna eller någonting sånt där.
Ja, det var
där.
Helt vansinnigt. Ja.
Kan han bara staga upp det här, och det kan han kanske göra, för att jag tror att han kommer att satsa på ett väldigt kompakt lågt 4-4-2 som han gjorde med Leicester. Det tror jag kommer att göra att försvarsspelet automatiskt blir bättre. Sen om de vinner matchen med det får vi se. Men jag kan tänka mig att om man tittar på hur han byggde Leicester, så tror jag att han kommer att till exempel prioritera en sån som Alfie Mawson, som inte har fått så mycket förtroende nu under Jokanovic. Alltså den typen av mittback, om man tänker på hur Ranieri använder sina mittbackar i Leicester med Robert Huth och med med Morgan. Mm. Så jag kan tänka mig att Alfie Måsson som de värvar för 20 miljoner.
Och Vasilievski var väl där då också, va?
Ja, precis. Han var ju reserv där i Leicester. Måsson tror jag kommer få en viktig roll nu, och jag har ju varit lite frågande kring varför man värvar honom för 20 miljoner pund och sen inte använder honom. I min bok så är det den typen av defensivt skicklig försvarare som Fulham hade behövt i inledningen av den här säsongen. Så att jag tror att det kan bli ett lyft både för Måsson och för Fulham att få in honom, och jag tror att det blir automatiskt en höjning mentalt av tränarbytet. Sen får vi se om det är hållbart på sikt sen. Men det är tråkigt med, om man tar Jokanovic nu, han går ju, och jag tror att utanför Fulham-kretsar så tänker man att det här var det enda vettiga, för de har släppt in mer mål än vad som är hälsosamt. Men han har ju varit otroligt populär i Fulham efter de enorma framgångarna. Han tog över dem i ett tufft läge, han lyfte upp dem i Premier League och så vidare, och det går ju av sympati med honom, för värvningsarbetet inför den här säsongen tror jag har det har framstått som bättre än vad det har varit. Alltså de har egentligen behövt nya försvarare, men de har fått spelare där framme i offensiven som de namnen liksom låter bättre än vad de är. Det är Kyrle och det är det ena med det tredje. Och tittar man på laget så är det ju väldigt, väldigt obalanserat.
Ja,
och vad gör du med ett obalanserat material? Alltså det går ju knappt att lösa för någon tränare. Så det blir intressant nu med Ranieri vad han gör. Jag tror att han kommer att staga upp det genom att bara fokusera på defensiven och sen ta det därifrån.
En 4-4-2. Tror vi kan få se en Sessegnon neddragen till en vänsterbacksplats igen, eller för riskabelt tror du?
Nej, jag tror Sessegnon då vänster mitt i soffan.
Vänsterytter då?
Ja. Och sen tror jag ett centralt fält med Anguissa. Alltså fysik och Seri säkert på två manna. Och sen...
Han vill ha Seri som sin Kanté då.
Ja, precis. De behöver höja sig. Seri har inte varit så bra som vi hade förväntat oss. Han började ju säsongen bra, men sen har han ju bara dalat. Och Anguissa hade jag också stora förhoppningar på. Jag tycker att det finns någonting där, men då bör man nog använda honom rätt. Och det har de inte gjort hittills i alla fall. Inte i det 3-4-3 de har spelat i inledningen av säsongen. Det blir för mycket ytor att täcka. Sen, jag menar, ytterbackspositioner, det har inte varit något tillräckligt bra hittills. Så han har ett jobb framför sig, och det blir intressant att se hur han gör det. Och ska spela som han gjorde med Leicester, då krävs det lungor. Det krävs spelare som är beredda att springa en jäkla massa. Han hade ändå Vardy, Okazaki, han hade Albrighton, han hade den typen, ja, Kanté såklart. Men spelare som var beredda att springa och täcka ytor och jobba otroligt hårt. Och det blir intressant att se om man kan få det här Fulham att göra det.
På tal om Kanté, vi får väl säga det också, att det är ju inte bara dysterheter som har kommit ur de här Football Leaks avslöjanden. Det avslöjades ju också att Kanté då, även om det finns ju frågetecken kring den här historien också då lite grann, att han skulle då ha fått uppmaningen av Chelsea att starta ett offshore-bolag
i ett skatteparadis.
I ett skatteparadis, ja. Och vilket han gjorde. Och sen när de sa att, nej, men då vill vi betala ut din lön dit liksom för då,
image rights.
Det
var ju lön i form av image rights.
Ja, precis. Men då tackade han nej till det, så att jag vill hellre bara ha en vanlig lön. Och det bygger ju myten om Kanté som den här
helylle killen
som inte vill han vill inte liksom bryta mot regler eller vara i vägen eller störa eller sådär, utan han vill att saker och ting ska gå rätt till. Och vara,
det hedrar ju honom något otroligt. Jag läste också att Olivier Giroud var en spelare som väljer att ta hela sin lön i Storbritannien då, till 47% i skatt eller vad det är då, på de där, ja, det blir ju hög lön när man tjänar så där mycket, eller det blir hög skatt såklart när man tjänar så mycket. Det säger väl någonting om han då är ett exempel på en av de som väljer att ta lön och så, då är väl det ett ganska tydligt tecken på att det är ganska många som inte väljer att göra det.
Som vi var inne på förra veckan, hur utbredd man ändå får misstänka att det där med skatteplanering och skattefusk och olika regler som bryts och ekonomi som det fuskas med, liksom hur utbrett det lär vara även utanför Manchester City och PSG, även om det blir väldigt uppenbart där med de enorma investeringar som de har gjort. två mål för Liverpool, vi var inne på det första, kanske skulle blåst av för att bollen var i rullning när Alisson spelade ut den. Annars en rapsnabb omställning som där som vi var, såg mycket av Salah förra säsongen. Och ett fint mål, framförallt ett fint mål i andra halvlek av Shaqiri som har kommit in och varit väldigt bra för Liverpool.
Ja, vad säger du om Shaqiri, du som ändå är liksom Liverpool bound? Ska han in i elvan eller?
Ja, det ska han.
Vem ska ut?
Ja, alltså det beror lite på vilka man har tillgängliga, men jag ser ju gärna Shaqiri på mitten då.
Tio-roll.
I en tio-roll, men även kanske i en... Nu har det laborerats mycket med 4-2-3-1 senaste, ja. Där Shaqiri spelar nummer 10 och där Salah blir nian då. Men det tycker jag blir på väldigt mycket bekostnad utav Firmino. Jag ser fortfarande, och han har ju faktiskt spelat i en mittfältstrio också, Shaqiri, som en av de offensiva positionerna där Firmino blir nian, Salah till höger, Mané till vänster och Shaqiri då spelar i en typ en Wijnaldum-roll då, som han har gjort vid tillfällen, eller som lite Coutinho gjorde, fast till vänster i det mittfältet då under perioder av förra säsongen. Det är nog helst där jag vill se det. Det är för att jag vill ha så ut så mycket som möjligt av Firmino egentligen, för att han ska spela centralt.
Två mål på 12 matcher Firmino, eller 11 matcher?
Ja, det kan nog stämma. Har ju inte gjort, det är ju ingen i laget som har gjort så liksom mål i den utsträckningen som gjordes förra säsongen. Anfallsspelet har ju inte stämt riktigt, och men Shaqiri har ju varit väldigt väldigt bra på just det där att bidra med lite kreativitet från mitten, att göra sin gubbe, stå för någonting oväntat. Han har ju fina framspelningsfötter också från strax utöver straffområdet. Han både kan liksom chippa fram och spela fram och dessutom gå på eget avslut. Så jag tycker han har varit väldigt bra. Jag tycker absolut att han ska in, kanske fram tills att en Naby Keita är skadefri och hitta formen igen, för det är ju någonstans han som ska vara den spelaren som transporterar lite boll på mitten, kan vara lite kreativ, göra sin gubbe kanske och dra på sig den uppmärksamheten så att det blir lite ytor för Mané och Salah och Firmino och jobba med, för det har varit väldigt väldigt trångt för dem.
Just det.
Så jag tycker han ska in.
Och då blir det alltså på bekostnad av ett tremanna i mitt fält, så då skulle du lyfta ut någon centralfältare då.
Ja, men det blir ju det. Nu är det frågan för det. Jag tycker att Milner ska spela, för jag tycker att Milner ska spela helt enkelt. Ja. Och då har vi en
plats kvar.
En plats kvar, och då är det ju frågan om vem som är hel egentligen. Jag tycker kanske inte att Henderson är en startspelare. Det är väl Keita om han är hel och i form, annars så är det väl eventuellt Fabinho då som har blandat och gett lite grann, men som jag ändå tycker har kvaliteter som bollvinnare, inte minst centralt där, även om han...
Vad säger du om Keita då efter tredjedel säsong?
Hade ju ett par fina matcher i början på säsongen, inte minst så han ju oerhört lovande ut på sig försäsong och grejer. Alltså vi har ju sett honom göra saker, man har sett honom påverka matcher ganska mycket, men jag har också sett honom i samma matcher begå ganska stora positionsmässiga missar och sådär, att han har tappat boll vid fel läge och sådär, så att han känns inte riktigt som att han är inne i systemet. Sen har han ju varit skadad nu den senaste månaden, de har ju inte sett någonting utav honom, så att men jag tror fortfarande att de flesta, alltså man har sett glimtar av vad han kan bidra med, vad han kan tillföra, och det är just det där att transportera boll snabbt på mittfältet, att bli den då, så att säga, fjärde gubben i anfallet. Det är väl den rollen man framförallt ser då, plus att han jobbar mycket, han vinner mycket boll och att han kan delta i det defensiva, men sen också har en offensiv dimension som de andra mittfältarna inte har, kanske med undantag då av Shaqiri som ju är mer offensiv från början. Men han har ju än så länge mycket kvar att bevisa, han har ju spelat så pass lite den här säsongen, så är det. Ny seger för Newcastle, två mål av Rondon. Det har man ju väntat på. Den gode Rondon som ju har en tendens att vara en sån här spelare som kommer in i stim.
Ja.
Och då gör han mycket mål. Det var ju en oerhört vacker nick det var väl 2-0 målet eller det var väl sent målet av Bournemouth.
Ja, stenhård nick.
Ja, stenhård nick. Han är ju så jävligt stor och stark. Ja. Så att när han kommer där med lite fart, då vet jag inte vem som ska kunna stoppa honom när han dyker in i den situationen, för att det är ju 100 kilo muskler som kommer farande liksom.
Han känns ju lite som en så här Adriano när han var i Inter, att när han är i form och så, då är han nästan ostoppbar. Men det är lite för långt emellan varven, tyvärr.
Ja. Det har varit en hel del. Det känns som att han har haft, dels hade han ju det där problemet när det var så jobbigt hemma i Venezuela. Att han påverkades ju väldigt personligt över att han hade familjemedlemmar som for illa under demonstrationerna, att han mådde ju helt enkelt väldigt dåligt över situationen i sitt hemland. Sen har han haft en del skador också, men man vill ju ändå på något sätt, för han spelar i, han var i ryska ligan, han kom då vilken, för han vann ju skytteligan där i Ryssland och han kom ju med väldigt höga
ja, det var efter Malaga, va?
Ja, precis. Efter Malaga så var han en sväng i typ
ja, först i Rubin Kazan och sen i Zenit Sankt Petersburg. Ja. Precis. Och därifrån gick han till West Brom, det stämmer.
Jag kommer ihåg precis när han värvades där, för då kom han ifrån en säsong där han hade gjort väldigt mycket mål. Så kom man ihåg liksom spelaren från Malaga som var den där stora starka som man liksom någonstans hade imponerats av fysiken, och tänker, han kommer han med mål facit och liksom den fysiken in till West Brom. Var det rent av så att kom han så tidigt så att han ersatte liksom Lukaku som var inlånad strax innan där?
Han kom
där
till 2015.
Nej, det var nog efter, det var ju efter Lukaku hade lämnat. Ja, skitsamma. Men det kändes som en väldigt spännande värvning då. Det var ju andra lag som tittade på honom i det skedet också, även större klubbar i England. Men sen dess så har det ju liksom, ja, men det har blivit vissa matcher så där, så har han sett bra ut och så har det varit mycket problem.
Jag tror tyvärr att det kommer vara så. Han känns som en sån forward som han kommer ha en hög höjd i sig, men han kommer inte hitta riktigt den där jämnheten. Och det är ju ett tecken på att man inte är tillräckligt bra. Alltså, jag tror 95% av alla spelare har ju en höjd som de kan plocka fram någon gång ibland. Svårigheten är ju att leverera den på kontinuerlig basis.
Ja, precis. Alltså man har ju fortfarande den där bilden, alltså på näthinnan, när han fullständigt mosar Hutt, Robert Hutt i en närkamp. Man har aldrig sett, man såg nästan Robert Hutt efteråt, att han har aldrig fått stryk fysiskt i en närkamp på det sättet, liksom en axel mot axel verkligen, och Hutt bara flög. Och där någonstans så, då, liksom, då reagerade jag också, för man visste ju att han var stor och stark och man har sett honom liksom. Men Robert Hutt är en pjäs, det är liksom inte vem som helst. Sådär. Och att man såg Hutt själv, att han såg liksom förbryllad ut efter, vad fan var det där som hände, och det var Rondon som hade klivit in med kraft liksom. Så att där, power har han, och det är liksom lite grann som Adama Traores spetsegenskap med sin snabbhet då, liksom, att kanske är det han har, och kanske får han inte ut allt han skulle kunna få ut av den spetsegenskapen. Men ja, han är intressant i alla fall. Och 2 mål i helgen. Vart skulle vi nu? Vi skulle till Cardiff ju. De tog sin seger. Det händer saker i botten. Fulham blir ju avhängda här nu. Ja. Stackarna.
Det som är intressant tycker jag med botten och så, det är ju att vad är det för matcher de vinner? Jo, det är mot bottenkollegorna. Det har ju blivit en enorm skillnad, får man säga, mellan topp och botten den här säsongen. Och det här tycker jag också är intressant, utifrån att Premier League har ju alltid marknadsförts som den här ligan där alla kan slå alla. Så har det ju absolut inte varit den här säsongen, utan tvärtom så har vi tre lag, Manchester City, Liverpool och Chelsea, som är obesegrade. Det har aldrig hänt att tre lag efter 12 omgångar har varit obesegrade. Så kan man säga att ja, det var ju bara någon sekund ifrån att Chelsea fick stryk där mot Manchester United när de gjorde mål i liksom allra sista sekunden. Men det säger ändå någonting om att toppen har blivit bättre, men framförallt att bottenlagen har tamme tusan blivit sämre. Ja. I ljuset av det här höjda TV-avtalet med ökad köpkraft och så. Nu har vi ändå en från plats 14 och neråt, där det är 9 poäng och neråt. Newcastle, Burnley, Crystal Palace, Southampton, Cardiff, Huddersfield, Fulham. Det är en samling lag som inte har speciellt bra material på pappret. Där tycker jag väl kanske Crystal Palace då har spelat bättre än vad deras tabellposition antyder. Kunde ha fått fler poäng än vad de har. Men det känns som att det är en ganska svag undre halva.
Mm.
Svagare än tidigare. Visst, det har alltid funnits någon slag på sig sådär. Mm. Men nu är det rätt många lag.
Mm. Och tittar man ut i, jämfört med Spanien till exempel och Italien, där även småklubbarna faktiskt... Ja, framförallt i Spanien, för den här säsongen är ju helt
uppåt
väggarna liksom. Så att, och där känner ju verkligen alla att här kan vi åka till Camp Nou och ta 3 poäng liksom. Det har ju inte småklubbarna alltid känt.
Nej, det kan man inte påstå.
eller Bernabeu för den delen. Men här känns det ju liksom när Huddersfield har Manchester City på besök. Det känns som att de kan spela 100 matcher i rad utan att ta en poäng.
Ja, just nu är känslan så. Sen får vi se om de
växer in just, i säsongen. Just det är faktiskt just City också. Så tycker jag inte det känns mot något av de andra lagen. Även om då Liverpool och Chelsea är obesegrade och Tottenham är strax bakom. Så känns det ändå som att det är lag som kan tappa poäng. Men just Manchester City känns så helt oslagbara just nu för de här lagen.
Ja, så är ju känslan. Mm. Att... förut har man känt att det finns ändå på världskartan, men nu känns det som när City möter de där lagen så är skillnaden så enorm så att det går liksom inte ens för dem att ta poäng i sådana där matcher. Mm. Och sen rinner det dessutom iväg till ganska stora siffror också. Mm. Och det vittnar ju Citys målskillnad 36-5 om.
De har redan plus 31 i mål efter 12 matcher. Ja. Det är ju inte ett sundhetstecken, kan man ändå inte säga. Det vittnar ju om att någonting är lite skevt här. Och det har vi ju också fått på papper genom de senaste tidens avslöjanden, att det har inte helt gått helt renhårigt till att skrapa ihop det här gänget. Sen är frågan hur renhårigt har gått att skrapa ihop de andra gängen. Det lär vi säkert få fler avslöjanden. Football League ser väl inte ut att...
lägga sig på latsidan.
Nej, att sakta in i sina
tempo avslöjanden.
Nej, det kommer ju grejer hela tiden.
Ja, verkligen. Och det uppskattas ju att det blir svårare och svårare att dölja saker. Och framförallt att dölja trixiga upplägg. Det tror jag är hälsosamt för fotbollsvärlden om det här kan leda fram till att färre försöker ta snåriga vägar. Mm. Oavsett om det handlar om skattemässiga upplägg eller annat. Så Football Leagues har varit en välkommen injektion in i fotbollsvärlden, tycker jag.
Japp. Vi får också nämna Crystal Palace Spurs 0-1. Har inte sett någonting från den här matchen, så jag kan inte säga så mycket om.
Det var väldigt dåliga speltider på vissa matcher. Den här var ju extremt dålig speltid, vill jag minnas.
Det var förra veckan. Den sena matchen. Det här var ju 6:30-matchen på lördag, men den är också ganska svår, tycker jag. Alltså, har man någon slags åtaganden en lördagkväll, vilket man ju har ibland.
Ja, det
blir det svårt
kan vara så att man har det.
Sådär. Men,
det brukar inte vara så populärt heller då när man har något åtagande lördag kväll och man är på bortbjuden hos bekanta eller så, och man bara liksom tar fram en stream på Crystal Palace Spurs då. Det brukar inte vara sådär superpopulärt. Har du varit med om det själv någon gång?
Det har absolut hänt. Det har hänt
tusentals gånger för min del, kan jag säga.
Ja, det har också hänt på sådana här tillfällen som så här, bröllop, begravningar och grejer, att man inte riktigt har kunnat låta bli, utan man har smugit iväg lite på ett hörn, bara för att man vill bara se en minut och sen blir man fast och sen så det är inte så jätte härligt kanske. Juan Foyt gjorde målet i alla fall. Det är också en intressant säsong han har haft när han kommit in i det här. Så vi fortsätter säga att det är ett tröttkört Spurs. Jag menar, de har tagit
27 poäng på 12 matcher.
27 poäng på 12 matcher. Ja. Visst, det har inte sett superbra ut. Nu var det en uddamålsseger igen och det var ganska...
Fast det är en tuff match, tycker jag, på
Sellers Park.
Ja, det tycker
absolut.
Jag. Så kommer man därifrån med 3 poäng, så tycker jag det är bra. Och då kan man undra varför det är tufft när Crystal Palace bara tagit 8 poäng hittills. Jag tycker att det är tufft för att Palace är... I min bok är de bättre sin tabellposition, framförallt på hemmaplan. Och de har kvaliteter där framme som gör att det alltid är svårt att, och besegra dem. Spurs kommer ett landslagsuppehåll nu. Jag vet att vi pratade om det för några veckor sedan, att de får vänta in de här uppehållen. Jag vet att de skickar iväg massa spelare nu, men jag tror ändå att de tjänar på att det blir de här uppehållen där det inte blir liksom veckomatcher med Champions League och så vidare. Hämta lite kraft och sen försöka bara rida ut fram till jul nu och nyår. Men gör de det och är med fortfarande, då är det ju, då talar det ju för dem i det långa loppet, om de någonstans liksom klarar av att ta poäng utan att liksom vara på topp.
Ja. Får säga någonting om Huddersfield West Ham 1-1 då. Vi kan också lägga till då att West Ham ser ut att ha fått lite förstärkning i form av Samir Nasri, som det har skrivits om här att han ska vara. Är han klar? Är det så?
Nej, jag vet inte, jag har inte läst att han är klar. Men...
nej, men alltså, läs som att det är nära i alla fall. Det kanske har hänt någonting sen jag läste det senast. Det var någon dag sedan. Men oerhört West Ham kompatibel värvning på något sätt.
Ja, ska vi träna med dem först och sen får vi se. Ja, det känns väldigt mycket som en West Ham-värvning, alltså, det måste jag säga.
Ja. Nytt mål för Felipe Andersson.
Ja.
Det har ju varit en succévärvning lite i skymundan utav storlagen.
Ja, alltså att han har kvalitet, det vet vi ju om. Det har vi ju sett i Serie A tidigare. Jag tycker han har riktigt fina spetskvaliteter. Men nu är han uppe på 4 mål. Ett bakom Arnautovic som är lagets bästa målgörare. Man får ju säga att han har varit en viktig pusselbit i den där offensiven. Vi satte ju lite frågetecken efter premiären där om han var tillräckligt intresserad av defensiven. Men nu tycker jag att han bidrar så mycket med sin spets framåt att han har bidragit att göra West Ham mer oförutsägbart.
Vi har fått en massa frågor som vanligt. Det tycker jag vi ska kasta oss rakt in på nu. Vi har fått en först från Fredrik Norman som undrar, vad tycker du om Chelseas backlinje? Håller den toppklass i Europa?
Nej, det ska jag inte säga. Inte toppklass i Europa. Den är bra. Men,
bra ytterbackar framförallt, det tycker jag är hög klass på Alonso och Azpilicueta.
Ja, det är det väl. Alonso offensivt och Azpilicueta defensivt kan man ju säga. Men toppklass Europa, nej det tycker jag inte. Jag tycker att den är 4 plus av 5. Och då sätter jag väl kanske som... Jag tycker mycket handlar också i Chelseas fall när alla om försvarsspel, handlar mycket om det kollektiva. Jag tycker de är väldigt bra organiserade i återerövring, till exempel högt upp i banan, vilket gör att de kanske inte ställs inför samma typ av hot. Så nej, inte toppklass Europa, det är en bit kvar.
Jean-Pascal Stryver skriver att Ramsey lämnar Arsenal efter säsongen. Är det en förlust eller inte? Bayern ryktas om. Jag gillar ju Ramsey. Han har ju en viss typ av match, en viss typ av spel är han ju oerhört skicklig när det ska kortpassning spelas och det ska kombineras fram och tillbaka. Så han har ju fina passningsfötter och dessutom den här förmågan att löpa in i straffområdet på en sen nästan Lampardesk komma in och avsluta och göra mål. Han hade ju en säsong där han gjorde oerhört mycket mål. Det känns som han gjorde alla Arsenals mål i en period. Men har han det som krävs för Unai Emerys planer framöver? Det är frågan.
Man måste ju använda Ramsey rätt för att få ut hans kvaliteter. Och det går inte att ha han i en för defensiv roll. För då ber han sig iväg på sina utflykter och så lämnar han för mycket yta bakom. Det händer ju väldigt ofta för man går tillbaka några år. Och då har hans egna stats ganska bra. Han har gjort ganska mycket mål och han har följt med in i straffområdet och avslutat anfall. Jo, men laget har ju kanske inte liksom
gynnats av det.
Nej, gynnats av det. Så att det är ju, jag tycker inte att Arsenal idag har rätt roll för honom i elvan. Jag tror att Arsenal mår bättre av att ha ett lite mer defensivt balanserat mittfält som kan täcka upp för de andra, som, andra spelare som går framåt. Så att, är det en förlust? Ja, det är klart att han har kvaliteter, men jag tror inte att den är så stor förlusten ändå, eftersom de inte har kanske den rollen som han skulle må bäst av.
Anton Olsson vill ha boktips. Han ställer nog den här specifikt till dig, Kalle. Han undrar, har du några tips på bra böcker till tränare? Till exempel böcker som handlar om fotbollsfilosofi, ledarskap, träningsmetoder etc. Annars får du skriva en, Kalle.
Ja, jag ska skriva en själv, menar du?
Ja, precis.
Ja, nej, det tror jag inte. Men de ska vara bra också. Jag har en jävla massa böcker, kan jag säga. Jag vet inte fan om de är så jäkla bra egentligen. Men jag tycker väl Verheyens bok, litteraturen som även ingår i svenska tränarkursen där på tredje nivån, tycker jag är bra. Det handlar ju om fotbollsperiodisering. Det finns andra böcker om fotbollsperiodisering. Jag tror Pedro Mendonca skrivit någon, men de sagt kanske uttalas, har skrivit någon också. Där han har följt Bayern München under Jupp Heynckes. Den tycker jag väl också är ganska bra. Men jag vet inte, tusan ändå som... Ja, Verheyens då, hans bok om fotbollsperiodisering, det tycker jag ändå är väldigt ja, men den är informativ och bra.
Nils August undrar, hur bra är Leno egentligen? Riktigt bra med Wolves, men känns ändå som han har några konstiga aktioner, inom parentes tavlor, i sig. Vad kan man förvänta? Han är ju ung, och jag tycker han känns oerhört lovande. Som vi är inne på, han var väldigt, väldigt bra i den här matchen och har varit, känns stabil sedan han kom in och ersatte Peter Cech en bit in på den här säsongen.
Jag ska kolla upp här bara hur ung han är, så jag inte säger fel. Han är 92 alltså. Det innebär att han är 26, så det är en ringa ålder för en målvakt. Jag tycker han ser väldigt bra ut. Jag har stort förtroende för tyska målvakter. Jag vet inte om du har samma känsla efter
efter Karius.
Efter Karius äventyr i Liverpool. Men jag har ändå, jag tror vi har varit inne på det tidigare, omställningen för en sydeuropeisk målvakt att komma till Premier League är väldigt stor. Tyska målvakter, det steget till England är inte lika stor. Så jag har väldigt stort förtroende när man plockar tyska målvakter till England, att inkörstiden är inte lika stor som den är för en italiensk eller framförallt spansk målvakt, som en helt annan typ av målvaktsspel där. Så att jag har hela tiden sett det här som en väldigt bra värvning, och jag tror att han har potential i sig att bli en, liksom en toppmålvakt i Premier League på sikt här.
På tal om det, hade jag en diskussion med en vän till mig igår, var det, som är en stor Real Madrid supporter. Han tittar ju ingenting på Premier League, han har ju ingen koll alls. Han är själv från Colombia, så han tittar jättemycket på sydamerikansk fotboll, och sen så följer han Real Madrid i La Liga och i Champions League. Det är den fotbollen han tittar på. Så han var ju, han hade ju varit äldre. Han sa att han var så jävla nöjd när Courtois kom in liksom. Han tyckte han hade varit väldigt bra i VM. Han var som ett namn han kände igen, och det kändes som det var liksom precis här. Han var så sjukt besviken på den här målvakten de hade fått liksom. Han tyckte att fan, det här skulle ju vara världens bästa målvakt som kom hit liksom. Och det är precis som du var inne på där. Det är skillnad mellan målvaktstyper så där. Alltså, det, för mig känns det som att Courtois just passade oerhört bra för Premier League, med sina teleskoparmar liksom, och aldrig...
Sjukt bra i luften. Ja, alltså bästa målvakten i världen, ska jag säga, på inlägg.
Ja, men han missade ju inte ett enda inlägg. Nej. Liksom. Det var som att han... han kände som att han var 2 meter längre än alla andra på planen när de där bollarna kom in, och han skickade upp de där långa armarna. Och plockade allting sådär. Och det är ju ett spel som man inte har så mycket nytta av i Spanien som man har i England.
Jag läser nu, jag kom av mig lite här bara. Det, apropå det vi snackade om Richard Scudamore och hans Golden Handshake, så hade Football Supporters Federation nu bett klubbarna att liksom nobba det här med att han ska få 5 miljoner pund i avgångsvederlag. Så jag tror att det kommer bli en enorm opinion emot det. Det kom precis nu här. Så att,
men där är det ju läge då att ta de här pengarna och göra någonting annat av
något
det.
Något vettigt,
jag menar, alltså, allvarligt talat, visst 60 miljoner ett stort land som England med jag vet inte ifall de är 60 miljoner invånare och sånt där. Alltså det är klart att du kan inte göra jättemycket för all den gräsrotsfotboll med 60 miljoner, men du kan ju göra en del. Och du kanske har mer nytta av de pengarna någon annanstans än i Scudamores pensionsfond.
Så är det. Sen är det ju sådär att vissa saker kan man också göra för som kommer många till nytta. Till exempel om du lägger 60 miljoner på domarutbildning. Till exempel. Mm. Det är ganska många lag som får dra nytta av att höja nivån på domare. Till exempel.
Mm.
Nu tror jag inte man behöver så mycket pengar för just det. Men jag tog det bara som ett exempel.
Mm. Anton Johansson har skrivit: om han fortfarande var aktiv och inte haft något uppehåll, hur tror ni då Sir Alex hade presterat i Premier League, som utvecklas spelmässigt så mycket de senaste åren?
Ja, det där är en intressant fråga. Det måste jag säga.
Alltså, han hade ju, eftersom han fysiskt inte riktigt är i form.
Nej, men det får man ju sen, bortse.
Om vi liksom tar
att han har haft pacemaker i rätt många år, får man komma ihåg.
Ja, alltså han hade ju inte orkat med jobbet, om man säger så. Men om vi tänker att Sir Alex var 15 år yngre och fortfarande liksom lett ett lag i Premier League med de tankarna, den filosofin och stilen som han hade, hur hade han klarat sig idag?
Eftersom han alltid har omgett sig av väldigt skickligt folk, han har ju varit väldigt medveten om vad hans egna liksom kvaliteter är och vad de inte är. Han har ju aldrig lyft en kona på träningsplanen själv till exempel, utan låtit andra göra det. Så tror jag att han hade varit en sån som hade sett vilken typ av kompetens måste jag ha runt mig. Det har han ju hela tiden haft under alla år i Manchester United. Och han har ju bytt folk på den stolen också. Från Brian Kidd till liksom Carlos Queiroz och Mike Phelan och så vidare. Jag tror att han hade fortsatt att ha liksom den fingertoppkänslan. Därför tror jag att han hade klarat sig bra. Han hade bara varit den här andliga ledaren som hade liksom fått folk att inspirerat folk till att liksom överträffa sig själva.
För någonstans så är det ju det. Det finns en diskussion där också om att fotbollsspelarna har förändrats. Så det, jag vet inte vilket sammanhang det var, just Sir Alex Group som exempel, att den här nya generationens fotbollsspelare kanske inte svarar på den här lite tuffa behandlingen, hårtorkan, utan de måste kanske hanteras på ett annat sätt. De är lite, jag vet inte om man ska säga skörare, men de är i alla fall, de har en större makt också gentemot sina klubbar. Alltså när Sir Alex var som bäst, alltså tänker tidigt, slutet på 90-talet, tidigt, han var ju bra långt upp alltså hela vägen in till sin pension egentligen, men det var ju ofta spelare som det var ju ganska hårt, har man fått känslan av. Det var ju, han var ju inte en tränare som lindade in saker och var kompis på det sättet, utan det handlade om respekt först liksom, och disciplin, och det var hårda straff för alla som inte skötte sig och så vidare. Att den typen av tränare mer och mer, som ju också Mourinho tillhör förstås, att den typen av tränare har fått mindre och mindre. Det är mer kramar, det är mer Guardiola och Klopp liksom, som ska vara kompisar med sina spelare och så på ett annat sätt. De här nya generationerna med liksom Nagelsmann och de här som är har en annan inställning till sina spelare. Plus det är då att spelarna har fått mycket mer makt gentemot klubbarna. Alltså att de själva kan sätta press på klubbledningar och så vidare på ett sätt som de absolut inte kunde
förut,
för 15 år sedan.
Nej, det finns ju en poäng i det. Sen får man säga, just Sir Alex var ju en så otroligt skicklig människokännare. Så jag tror att liksom, eftersom han också tog upp det här i ganska tidigt skede, när andra kanske inte hade lyft det här fenomenet, att han hade kunnat anpassa sig. För det tycker jag, det var det han gjorde. Alltså, jag tror att han delade ut jäkligt mycket hårtorkar om du går tillbaka till början av 90-talet liksom. Så jag tror inte det var lika mycket hårtorkar om du går in runt 2005-2006 när han hade Ronaldo, Nani och Rooney och sådana spelare. Utan jag tror att han liksom...
Och det är ju spelare som fortfarande har någon slags faders relation till Sir Alex även idag. Man ser ju varje gång de träffar honom liksom, hur de allihop lyser upp och spelare som jag har gått vidare i sina karriärer, gjort helt andra saker och uträttat saker på helt andra håll, så de fortfarande känns det som att varje gång man ser dem i sammanhanget med Sir Alex så lyser de upp på ett speciellt sätt. Han betyder nog väldigt mycket för alla. För alla utanför Roy Keane, som det skar sig med på slutet. Sådär. Men jag tror att en långvarig relation med Roy Keane måste avslutas med att det skär sig. Jag tror att det finns inga andra sätt att ha en relation med Roy Keane.
Ja, nej, det kan det vara så. Kan det vara så.
För det är väl så att det är väl den enda som man har hört uttalat ett groll mot Alex Ferguson så här i efterhand.
Ja, det kanske det är.
Jag kan liksom inte komma på någon annan. Det har ju såklart funnits duster genom åren så där, men han har väl fortfarande en liten jag ska inte säga för mycket just nu. Ta en sista fråga. T. Järnberg undrar: Fernandinho, David Silva, Bernardo Silva, hur bra är det mittfältet just nu och vem ska De Bruyne peta när han kommer tillbaks? För det ska han. De Bruyne kommer peta någon av dem.
Det kommer säkert vara en snurr också. Alla är inte hela samtidigt och så vidare. David Silva börjar ju faktiskt bli lite till åren, så det kanske är så att de sparar hans ben lite. Han har ju varit brutalt bra den här säsongen. Frågan om han inte har varit. Det är också intressant tycker jag, just det där med nästan alltid vid den här tiden varje säsong så har vi ju en spelare som börjar lanseras. Det här är nog säsongens player of the year. I fjol var det De Bruyne vid den här tiden. Mm. Och liksom, det är alltid någon spelare som...
Hazard har vi varit inne på här.
Jag menar, men den här säsongen har inte riktigt varit någon sån spelare som sticker ut. Men det måste ju vara rimligen någon från någon av de tre lagen som ligger i toppen som har bjudit på den bästa fotbollen hittills. Så David Silva är en. Jag tycker faktiskt Bernardo Silva också är en av liksom kandidaterna. Om man ska ha en lista på åtta namn så är han med där. Eden Hazard såklart. Men det här mittfältet, ja, så det är ju, fortsätter de på det här sättet, det finns ingen som säger att de inte skulle kunna vara ett av de bästa mittfälten vi har sett i Premier League under ligans historia. Så det är svårt att jämföra två manna mittfält med tre manna mittfält och så vidare, men som de spelar just nu, Fernandinho, David Silva,
Fernandinho
Bernardo,
var också fantastisk,
han var brutal i senaste matchen i alltså. Ja, det var
alltså, det var ett tillfälle där, jag vet inte ifall det är en snedspark av De Gea, men han skickar ju en riktig sån där maskdödare liksom så här, som går längs med marken hela vägen upp och når Rashford. Han slår i stort sett hela laget, där Rashford vid en bättre bolltouch kan vända upp och det blir en 3-mot-3 situation mellan då Rashford, Martial och Mata mot Citys trebackslinje, där Fernandinho är den enda som ser den och kliver in, och precis när han ska vända upp och ta med sig bollen bara kliver dit och tar den av honom. Det är ett oerhört uppmärksamt och fint försvarsspel av Fernandinho där. Det är ju det som sen blir 2-0 tror jag.
Ja.
Det är den bollvinsten.
Just det.
Det sker är lite pressat. Han skickar nog iväg den bollen. Det ser ut som att det är lite på vinst och förlust, men den blir helt perfekt och den är ju låg då, så att den är stenhård tvärs över hela. Alltså upp på offensiv planhalva. Han slår ju ut och sju utespelare med den bollen. Men Fernandinho är där och bara, Rashford tar första touchen på den, men Fernandinho är bara där och tar den av honom. Det är inte ens en frispark liksom. Han vinner bollen och kan själv spela iväg den sen. Där de flesta andra defensiva mittfältare bara går in och klipper, ser till att det inte blir någonting, tar en frispark, eventuellt ett gult kort, och sen inte mycket mer än det. Ja, det är en hög nivå på mittfältspelet där. Vet ni vad? Det var allt vi hann den här torsdagen som det blev. Vi är tillbaka på tisdag igen, hoppas vi.